Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Då är det söndag igen, Ann Heberlein, och vi är här. Hallå, hallå.
Det är vi. Hej Anna-Karin. Är du söndag hos dig också? Är du söndag hela veckan?
Ja. Det är det ju. Alltså, vi drömmer ju att det vore söndag hela veckan, för då hade ju du och jag fått talas vid alla dagar i så fall.
Ja, söndag är bra då.
Ja. Allt väl?
Ja, alltså det är ju svårt att säga att allt är väl nu, men så här, alltså den liksom förfärliga situation som vi befinner oss i alldeles i vår närhet egentligen. Jag sitter i Malmö och det är 75 mil till gränsen till Ukraina. Mm. Det är 60 mil härifrån till Stockholm, så vi har ju nästan lika nära till Ukraina som till Stockholm. Och det som pågår där förmörkar ju faktiskt vardagen. Samtidigt så gör det också, måste jag säga, att jag känner en oerhörd tacksamhet och ödmjukhet över att jag är här. Mm. Och över en massa saker i mitt liv som jag kanske inte tänker så mycket på annars. Men som man tycker är självklara. Så ja, det är både bra och dåligt. Så kan man väl säga.
Det är liksom en både en klyscha och en sanning, men detta att sätta saker i perspektiv. Men det är verkligen någonting som har skett under de gångna veckorna. Att man har fått man har till och med fått perspektiv på pandemin, som nu i minnet tycks vara piece of cake jämförelsevis. I alla fall om man var tämligen förskonad från att bli dålig eller drabbas av förluster själv, så tycks ju den här isoleringen man ändå hade under en period av pandemin som ingenting i jämförelse med de bilder som nu drabbar en dagligen och stundligen.
Ja. Det är förfärliga bilder.
Så är det. Men vi ska ändå ge en stunds vila från den typen av nyheter idag. För vi har ju under ett par veckor talat om saker som ändå relaterar till kriget i Ukraina. Men vi tänker fly därifrån idag. Och först av allt ska vi ju se till att irritera oss riktigt ordentligt på något väldigt vardagligt och flyktigt under några minuter. Gå igång, Ann. Vad har du retat dig på?
Ja, alltså irritationen är ju en vila också på sitt sätt. Ja, jag har varit ute och åkt nattåg i den gångna veckan.
Ja.
Jag var nämligen på en snabb visit i Stockholm för att vara med i en bokcirkel ledd av Stina Oskarsson, som handlade utifrån den här otroligt håsade Martin, jag har faktiskt glömt vad han heter nu.
Häggström.
Han är litteraturvetare och lajvar nu filosof då, och har skrivit en bok som heter Vårt enda liv. Och redan där kan jag reta mig faktiskt, för det är en mycket dålig bok. Men trots att den är mycket dålig så har den blivit upphöjd liksom till, jag vet inte vad, något som ska förändra vår värld.
Och han har sommarpratat och han har varit med på massa olika ställen, denna filosof.
Ja, han är ju litteraturvetare. Han är sannoliken inte teolog, för det han skriver om teologer, det är rena falsarierna, som en av mina gamla professorer som sagt. Han är, skulle man kunna säga, en Jordan B. Peterson för vänstermän. Det är de som hyllar honom. Det är de som älskar honom. Och jag tror att man kan läsa honom på samma sätt som man kan läsa Peterson. För Peterson kan man läsa på ett väldigt ytligt sätt för de här väldigt liksom lättillgängliga råden. Och så kan man läsa honom på ett lite djupare sätt och se referenser till andra och så vidare. Mm. Men när man synar Häggströms referenser och hans kunskap, så är de väldigt grunda. Mm. Men det är egentligen det som är min huvudsakliga irritation nu. Utan det är nattåget.
Ja, för jag tänkte hela tiden så här, jag ville fråga, fick du en egen kuppe?
Nej.
Alltså, för det var, nej, du fick
jag
dela.
Fick dela.
Ja.
Det var en sån här kuppé för tre. För damer, tre damer. Ja. Och det var bara jag och ytterligare en dam, så det var ju bra.
Men hade jag ni någon sprit med er? Nej.
det var de här små pappkartongerna med SJs vatten som smakar papp just. Nej, men jag fick sova där högst uppe. Mm. Och bara det är ju fruktansvärt att ta sig ändå. Jag tänker på ditt dåliga balans som du pratade om förra veckan. Jag kände när jag gick upp för den rangliga stegen med min bakdel som jag på något vis tynger ner, kan jag säga. Att jag skulle behövt en cykel igen. Men den riktiga irritationen var att det fanns ett eluttag i hela den här kupén, och det var längst nere. Så jag kunde inte ladda någon av mina två telefoner eller min iPad. på ja, hela natten.
Det la någon av de andra beslag på då.
Ja, men full rätt kan jag tycka. För att ja. Den lyckligt lottade kvinnan som fick sova under, så hon var den enda som kom åt det där ja. Uttaget. Jag låg ja. Där uppe helt med min jätterumpa. Helt du... avskuren från all kontakt med mänskligheten.
Jag blir genast upprörd av ett annat skäl också. För jag tänker, hur ska man kunna ondulera håret när man gör sin morgontoalett med bara ett eluttag? Ni har ju tre olika slags tänger eller fönar med er. Hur ska man då disponera detta? Och ingen får ladda sina telefoner. Och ni kommer att gå ut därifrån och se helt tilltuffsade och oladdade ut. Det här duger inte.
Ja, både jag och mina telefoner var helt oladdade, kan jag säga, när jag lämnade tåget. Men jag gjorde så att jag gick helt enkelt hem i den pyjamas jag hade sovit. Jag tog bara på mig min kappa, ett par solglasögon, och sen så gick jag mycket snabbt hem, och det tog exakt 12 minuter. Så jag tror inte att jag väckte så mycket anstört. Och sen fick jag mycket snabbt ondulera hår och så vidare. Göra mig anständig här, för sen skulle jag till jobb.
Ja, precis.
Så i alla fall, jag skulle vilja ha fler eluttag i de här sovkupéerna.
Eller det känns som att SJ har stannat där någonstans i 90-talet eller 80-talet. Kanske ja, när alltså man det, inte hade...
Det är ju inte heller billigt att åka. Minimikrav på komfort är väl ändå att de har något uttag som man kan ladda sin livsviktiga telefon.
Men jag vill
det var min irritation.
Jag vill premiera dig då för din irritation, för du lyckades ju faktiskt klämma in flera olika moment här av irritation i irritationen. Det var Häggström, och det var kuppen, och det var eluttaget, och det var trappen upp där till slåfen.
Ja, vattnet också lite.
Ja, bra jobbat.
Det var många irritationer, ja.
Då ska jag raskt gå över till, alltså under veckan som har passerat här så har vi ju haft den internationella kvinnodagen, och då vill jag passa på att irritera mig riktigt ordentligt på det jag kallar fake feminism.
Bra, som jag, det är en mycket bra irritation.
Ja, den är utbredd skulle jag säga, och jag har själv nu drabbats av den nyligen igen. Jag har drabbats av den många gånger, men den här gången var det Dagens ETC som gjorde ett riktigt fake feministiskt trick mot mig skulle jag säga, där man intervjuade mig i en tidning eller i ett sammanhang som handlade om ett nytt uppdrag jag har vid Göteborgs universitet. Och jag visste redan när de gjorde intervjun att det här kommer att vinklas till min nackdel. Därför var jag väldigt noga med vad jag sa, vilka ord jag valde. Jag läste igenom det och sen så kunde jag se ändå att de kommer att tvista det här som att jag har inbillat mig en massa saker, att jag inte riktigt vet vad jag talar om, att jag bara är ute efter att göra en poäng lik den jag gör i boken Genusdoktrinen. Men ack så jag bedrog mig. Visst gjorde de den här poängen, men den stora grejen var att de inte tänkte bevärdiga mig med att nämna mitt namn i rubriken, utan där fick jag heta Ivar Arpis parhäst. Ja. Var det inte ett fint sätt att fira internationella kvinnodagen, så säger denna vänsterskrift?
Jag uppmärksammades givetvis på detta, och min irritation var ju mångbottnad även där. För dels blev jag irriterad av att du inte tillerkänns ett namn, men jag blev också irriterad av att du plötsligt är Ivar Arpis parhäst. Jag känner att jag måste prata om detta, Anna-Karin. Jag trodde att det var du och jag nu.
Ja, och är vi någon, vi är verkligen parhästar här. Vi drar ju den här kärran som heter Söndagsskolan tillsammans varje söndag. Yeah. Ja. Men det på något sätt så kändes det som att det där var väl också under den här tidningens värdighet att göra en sån sak. Men någonstans är det en fake feminism, därför att detta är en skrift som gärna vill profilera sig som varandes feministisk och mycket angelägen om rättvisefrågor och dylikt. Och jag skulle säga att det här är ett sätt att paketera en artikel och en person som är allt annat än just det. Till min stora lycka så förefaller läsarna av Dagens ETC ha insett detta och i kommentarsfält och liknande påpekat just att det vore väl fint om den stackars kvinnan här fick i alla fall nämnas vid namn. Så att det tackar jag för.
Det är så intressant, för förra veckan så pratade vi ju om män, och en av de saker som vi pratade om, det var just det här att om man samarbetar med en man så riskerar man att bli helt osynlig. Mm. Om en man och en kvinna samarbetar så tänker framförallt andra män att det är mannen som är hjärnan och kvinnan, hon korrekturläser väl.
Ja, eller hon har blivit,
det är väldigt tydligt här.
Ja, precis. Eller att hon har blivit inlurad i att samarbeta med den här personen. Och mot bättre vetande så har hon då sammankopplats och gjort någonting tillsammans med en person som Dagens ETC ogillar. Men jag vill ändå än en gång säga att det var jag som tog kontakt med Ivar Arpi. Det var jag som hade en idé om att vi skulle göra ett samarbete. Så att jag parade ihop mig med honom där. Och sen har jag parat ihop mig med dig. Och det är jag lika glad för båda två.
Men du är liksom ändå den aktiva parten. Om vi tänker på liksom den här klassiska platonska uppdelningen mellan man och kvinna, så är ju kvinnan är ju då det passiva, mannen det aktiva, och kvinnan är det fuktiga och mannen det torra, och så är det, ja du vet, det mörka och ljusa och så vidare, där mannen står för allting som ändå känns lite mer trevligt. Liksom kvinnan är fuktig och mörk och passiv.
Ja, medan mannen den mörka är kontinenten.
Då, ja, precis, den mörka kontinenten. Nej, men alltså den här sortens fake-feminism har jag också stött på många gånger, och alltså för den här sortens feminister så är kvinna inte liksom varken ett biologiskt kön eller ett liksom självpåtaget kön, utan könet är en hedersbeteckning för dem. Så du och jag och kanske Alice Teodorescu och flera till, vi är inte kvinnor i deras ögon.
Nej, just det.
Därför vi tycker fel, och är man kvinna så måste man ha samma åsikt som dem, annars är man något annat. Det är en väldigt märklig tankevåpa, men det är faktiskt så det fungerar.
Ja, precis. Och vi kan väl uppmana alla våra smarta, aktiva lyssnare här att markera mot sånt här och vara obs på att det sker, och att det, även om det sker under en etikettering av att vara feminism eller den typen av rättviseaktivism, så är det sällan det i sitt faktiska innehåll. Och det kan man gott peta på och påpeka när man ser då, när man får det i facet som jag fick då häromdagen.
Ja.
Men därmed lämnar vi dagens, eller veckans irritationsmoment som vi lyckades uppröras även denna vecka.
Också denna vecka lyckades vi bli upprörda. Ja, men ändå petitesser jämförelsevis.
Ja, i det stora hela, ja, precis.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Vi skyndar över till dagens ämne. Vill du introducera det, Ann?
Det kan jag väl göra. Dagens ämne är inget mindre än förförelse. Förförelse, ja, det skulle man kunna säga. Alltså, synonym till förförelse. Att övertala eller kanske till och med att förleda. Eller att erövra. Förförelse kan också vara någon sorts maktutövning.
Ja.
Och ibland när man tänker förförelse så tänker man ju att det handlar om att man vill locka någon till något slags sexuellt umgäng och samvaro, lite mot den här personens vilja, kanske det ska övertalas. Men vi har också den politiska förförelsen.
Ja, precis.
Och sen kan man säga det som bedrägeri. Och jag skulle säga att vi började fundera kring det här ämnet, eller i alla fall jag, och sen så drog jag in det i detta. Jag förförde dig mot att vilja prata om detta. Efter att jag hade sett den här Netflix-dokumentären Tindersvindlaren.
Ja, just det.
Och Tindersvindlaren, han gör egentligen allt det här. Han är inte så intresserad av politik, det kan man inte säga. Men han övertalar, förleder, erövrar. Och det blir sexuellt umgänge. Och sen så bedrar han de här stackars kvinnorna och snor dem på alla deras pengar.
Precis, och han gör ju också något annat som är typiskt för förföraren. Nämligen att han sätter i utsikt ett bländverk. Eller han skapar ett bländverk av, för de här kvinnorna kring sig själv och i fråga om den uppdiktade förmögenhet han säger sig besitta. Och det tror jag också ligger i den klassiska förförelsekonsten eller förförelseakten snarare, nämligen att det där är det som man sätter i utsikt är lite för bra för att vara sant. Och det gör ju verkligen, det är det den här Tindersvindlaren som via kontakter, via olika slags kontaktnät på Tinder helt enkelt, så berättar han om sig själv som varandes en diamant. Är han en diamantgruveägare eller vad är det?
Nej, tror att han är son till en diamanthandlare.
En diamanthandlare. Någon äger en diamantgruva.
En jättestor diamant har de. Ja, den största.
De är eventuellt släkt med de sju små dvärgarna i Snövit. För
du vet väl att det heter kortväxta, Anna-Karin?
Ja, just det. Ja, men Toker, alla de där. Där finns Toker
och hans vänner. Där finns Tindersvindlaren. Jo, så här. Tindersvindlaren har en gruva och i den jobbar Toker och hans vänner. Nu blir det blir en helt annan dokumentär.
Ja, men det är ju också så. Alltså jag drar den parallellen därför att när man ser dokumentären karaktären och också hör på vad det är han kommunicerar till de här kvinnorna som han lurar och bedrar med sina falsarier, så tänker man ju som tittare, hur i hela friden kunde de gå på detta?
Ja, jag tänkte inte det.
Nej.
Min dotter hade sett den här Tindersvindlaren på Netflix och så tyckte hon att den här måste du ju titta på, mamma. Så vi såg den liksom, jag började titta på den ungefär samtidigt som hon såg den. Och så skickade hon meddelandet med på Messenger. Men vad är det för spån? Hur kan de gå på detta? Hur dumma är de? Mm. Och då svarade jag henne från hjärtat. Jag hade 100% gått på allt han sa.
Mm.
Och det hade jag nog faktiskt.
Men
ja, jag tror det. Och det är liksom... Alltså, som du sa innan, om det är lite för bra för att vara sant, då är det nog inte sant. Och han lyckades ju på något vis framställa sig som... Han var liksom förmögen och han var belevad och han var kärlig. Han var liksom fantastisk på alla sätt och vis. Så jag sa till min man när vi tittade på den att det här är ju en manual för män som vill förföra kvinnor. Därför han gör allting rätt.
Mm.
Alltså sen var det ju fel att han gör såklart. Men hur han liksom uppvaktade dem, hur han formulerade sig i sina Messenger-meddelanden och sina Facebook, hur han skickade jättestora rosenbuketter.
Jo, men och han inbäddade dem ju också i lyx, de här kvinnorna. Det hör ju också till svindlaren eller förförarens liksom manual.
Ja.
Att den som man försöker få att tro på den här lurendrejeriet ska först få en väldig massa presenter, blommor, det är lyx, det är de bästa hotellen, de finaste middagarna och de mest exklusiva presenterna. Så det var ju på det sättet som kvinnorna i den här dokumentären eller i det faktiska skeendet faktiskt bedrogs att tro på vad han sa och berättade. Men det som jag funderade på var att det hos den här typen av människor som beskrivs, jag tänker till exempel också, eftersom du vet att jag har mina filmreferenser bakåt i tiden mer än i nutid, så tänker jag på Raskenstam som ju också var en faktisk karaktär.
En sol och vårare.
Ja, en riktig sol och vårare. Och på början av 80-talet så gjorde Gunnar Hellström en filmatisering kring den här. Nu tror jag att Gunnar Hellström gjorde den filmatiseringen för att han tänkte att om jag gör den kommer jag få klämma på alla fasta, trevliga, vackra, välbystade skådespelerskor som finns just nu, inklusive Agneta Fältskog.
Ja,
Gunnar Hellström var en liten svindlare så sett och en förförare av rang, han också, likt Raskenstam. Men det finns ju någonting som förenar de här båda, nämligen att det närmast är patologiskt att förföra och lura. Alltså det räcker inte med en, det måste vara en till samtidigt och sen ännu en och ännu en. Och så kör man den där manualen, man kör exakt samma blombukett, exakt samma hotell, samma typ av sms-budskap skickas till alla och så vidare. Och det tycker jag också är intressant i detta kopplat till förförelse, just att man vill ju tro att man är utvald, att det är unikt, men så är det bara så att säga en konst som visas upp gång efter annan, efter kvinna, man efter man.
Ja, och det var så tragiskt för att liksom, vi fick ju följa den här dokumentären då, som sagt heter Tindersvindlaren. Där är det ju flera kvinnor som då har blivit utsatta för honom och de har ju blivit förälskade i honom. Och det som är så smärtsamt för dem, dels är det naturligtvis smärtsamt att de förlorar väldigt mycket pengar på detta. Men också när de inser att ingenting har varit äkta. Därför när de börjar jämföra sina erfarenheter så visar sig att han nästan ordagrant har skickat samma sms till dem. Han har gjort samma saker, han har tagit dem till samma plats och så vidare. Så han har ju ett manus som han liksom utgår ifrån och spelar upp inför varje kvinna. Och målet är då att till slut få kvinnan i fråga att låna pengar för att han påstår att han befinner sig i någon slags dödsfara. Och då så har han ju redan knutit dem till sig väldigt hårt. Men jag funderar över, för jag tror inte att det är framförallt lyxen som lockar dem. Utan jag tror det är något annat. Jag tror det att han ger de här kvinnorna 100% uppmärksamhet och enormt mycket bekräftelse. Alltså jag tror att det är det de längtar efter mer än något annat. För att förförelse är ju i grunden att identifiera vad den andra längtar efter.
Ja, just det.
Och göra sig till det, att erbjuda detta helt enkelt. Mm. När man förstår att det här är en människa som längtar efter trygghet. Det här är någon som längtar efter spänning. Det här är en kvinna som vill bekräfta för sitt yttre för att hon är osäker om sitt yttre. Eller det här är en kvinna som vill att jag uppmärksammar hennes överlägsna intellekt. Men då har man ju olika strategier som förförare. beroende på vem man har framför sig. Och det är han väldigt bra på.
Ja, men och där i ligger ju lite om man då växlar på genus och kön här, att det behöver inte vara den typen av relation att det är en man som förför en kvinna. Nej. Kan vara en kvinna som förför en man eller samkönat eller hur man nu vill ställa upp detta. Det jag tänker är det centrala i en förförelseakt, det är just detta med att det finns en maktdimension som vi varit inne på lite tidigare, med att det handlar om att det är någon som tar kommandot och ut, eller hittar ett sätt att maktspela den andra. Mm. Och jag tänker till exempel på en klassiker som Fröken Julie av August Strindberg, och där vi har spelet emellan överklasskvinnan, fröken Julie då, grevens dotter, och sen betjänt, ja precis, som är betjänt och som representerar underklass eller arbetarklass. Men där Strindberg på ett mycket sinnrikt vis i det här dramat visar hur maktbalansen mellan dem hela tiden tippar åt den ena och åt den andra, och där när Jean slutligen då förför Julie så har han liksom greppet om henne. Mm. Då har han erövrat henne, då är hon är hans. Och sen lyckas han också genom den här överordningen han då vinner driva henne till att faktiskt ta sitt liv i slutet av dramat.
Ja, jag funderar över när du talar om liksom den här erövringen, Seans erövning av Julie. Det är ju en sexuell förförelse han ägnar sig åt. Den byggs ju upp och så vidare. Men tror du liksom att själva penetrationen har någonting med det här att göra? För jag tänker på en essä av Horace Engdahl i hans essäsamling som heter Den sista grisen, eller hur?
Mm. Mm.
Eller möjligtvis Det sista svinet. Men det är det här galtaktiga djuret.
Ja, just det.
Ja. Ja. Och där beskriver Horace varje liksom heterosexuellt samlag som ett fältslag. Och där mannen upplever det som seger varje gång han får penetrera. Och jag tycker, jag vet att en del har läst den essän som något som är liksom, att det känns våldsamt i otet. Men jag tycker det är lite rart på något vis att männen lägger så stor vikt vid detta att vi släpper in dem. Förstår du? Att de blir så glada över det. Tycker att, nu vann jag, hurra för mig!
Ja. Nej, jag tycker det är ett lite simpelt listiskt sätt att beskriva det, och en liksom också en reduktion av vad det här spelet är som vi talar om nu, och som naturligtvis också kan utspela sig på precis samma vis mellan två kvinnor eller två män som begär varandra och så att säga ta olika karaktär i den sexuella akten.
Jo,
då. Men naturligtvis spelar ju det, alltså så att säga, om det kröns med att man ligger med varandra på något vis eller har den typen av umgänge. Det är klart att det spelar roll i förförelseakten. Men att reducera det till det ställer jag inte med upp på. Men jag förstår vad du menar.
Förförelse, nej. Men snarare liksom i maktutövande. För att det finns ju en del feminister som också definierar det heterosexuella samlaget som någon slags maktutövande. Det fanns ju, jag vet inte om de finns längre, men ett tag så fanns det kvinnor som var lesbiska av politiska skäl.
Ja, just det. Ja.
Och det var då för att de inte ville vara med om den här liksom.
Jag tänker att det måste vara väldigt tråkigt att välja sin sexualitet av politiska skäl.
Jag vet inte, det känns inte så sexigt. Men de har ju då blivit förförda på ett annat sätt, kan man säga. Mm. Det känns ju som en kraftfull politisk förförelse.
Mm.
Om man till och med, om man är så uppslukad av en ideologi så att man går emot sina egna drifter, då måste man ha blivit utsatt för en oerhört effektiv förförelse, tänker jag mig.
Ja, fast du vet vad, jag tror faktiskt att man kan göra en poäng av detta och dra förförelse till att handla om någonting annat än just den sexuella akten då, där kvinnor som säger så eller personer som säger så att det är av politiska skäl man väljer sin sexualitet, där handlar det kanske om att man har blivit förförd av en ideologi eller av ett politiskt program snarare som då plötsligt dragningskraften i det här programmet och att man känner en tillhörighet när man sen så att säga solidariserar sig med det och lever i enlighet med det. Det är motsvarigheten till det vi talade om tidigare. Och i båda fall underordnar man ju sig då till detta program eller till den samhörigheten, tillhörigheten, och slutar lite tänka med sitt förnuft, slutar agera förnuftigt. För där finns det ju paralleller till det vi talade om tidigare med Tindersvindlaren och kvinnorna där som helt enkelt liksom stängde av sitt tänkande och istället bara lät fantasin flöda och förlovat så att säga göra den här scenen som mannen ställde upp till att vara en sanning och inte bara en kuliss.
Mm. Jo, men det är sant. Men jag tänker att det handlar om också hur man riktar sitt begär på något vis. Alltså att man kan rikta om det från det sexuella till något annat.
Ja.
Att man vill vara del i den här rörelsen.
Ja, precis.
Den politiska förförelsen är ju intressant. Alltså jag tror aldrig att jag har lyckats bli uppslukad på det sättet av en ideologi eller en rörelse. Jag kan bli uppslukad av en idé, men då blir jag det på ett väldigt individuellt sätt.
Mm.
Mm. Men jag har aldrig riktigt befunnit mig i ett sånt sammanhang, måste jag säga.
Nej, men i vår tid så, jag menar, kyrkans makt eller trons makt kopplat till religion just är ju så att säga inte, den har ju inte greppet om befolkningen eller de breda lagren på det sätt som var fallet tidigare. Däremot kan vi ju se hur politiska rörelser eller idéprogram kan tydligt koppla greppet om ungdomar eller för den delen också om vuxna individer så till den grad att de att det nära nog tar över deras tänkande och blir en del av deras identitet och existens. Och det kan inte jag likna vid något annat än vid alltså en förförelse i princip. Därför att då man tror blindt på detta och man tror också blindt på de som är ledare för de här rörelserna.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag vill nog mena att det vi såg här för inte så vansinnigt länge sedan, nämligen Black Lives Matter-rörelsen och hur den framförallt tog sig uttryck här i Sverige var en form av en förförelseakt och att det blev närmast någon slags mani för dem som så att säga bekände sig till den här rörelsen. Och där det också blir detta att man måste visa genom bilder på sociala medier eller att man så att säga hänger med, man är en del av den här rörelsen i form av vilka emblem man använder och liknande. Det blev en väldigt viktig sak då, och om man inte gjorde det så blev man lite misstänkliggjord, som om var man på något sätt och vis för rasism då, eller vilket ju är en bizarr tanke.
Ja, så jag tänker att man kan analysera Black Lives Matter och framförallt deras segertåg över världen. Och som man får säga, liksom, det har väl bleknat rätt mycket nu, men i termer av, alltså, med hjälp av Gramskis teori om kulturell hegemoni.
Mm.
Där, alltså, Gramsci, han menade ju att de kulturella faktorerna är viktigt vid ett maktövertagande, och det byggde han ju på sina erfarenheter från det katolska Italien, där han menade liksom att kyrkan haft en stor makt och det var genom den kultur som kyrkan erbjöd. Och då var hans idé liksom att ska man då ta makten så måste man erbjuda en motkultur så att säga. Med egna normer och med egna uttrycksformer på olika sätt. Och om man då ska lyckas med detta så måste man för det första få genomslag för sin uppfattning av det problem som man vill lösa. Och det lyckades ju Black Lives Matter verkligen med. Liksom.
Ja.
De fick genomslag för problemet att svarta människor blir liksom utsatta för våld av polis, då polisbrutalitet. För det var ju liksom det som var startpunkten med George Floyd.
Mm.
Sen så måste de, när de då har fått människor att lyssna, okej, här har vi ett problem, vi ser ett problem här, då formulerar de sina egna intressen. Och sen så förankrar man dem i en mer generell teori. Och så gör man de här uppfattningarna allmänt tillgängliga och mobiliserar stöd för sin sak. Och det tycker jag att Black Lives Matter nästan är ett skolexempel på. Alltså de uttryckte från det här individuella fallet som, om man synade lite i sömmarna, så var det kanske inte ett så tydligt exempel på att en oskyldig man blev liksom misshandlad till döds av en rasistisk polis på grund av sin hudfärg. För att det visade sig att den här George Floyd hade lite annat i bagaget också. Och kanske inte hade varit helt välvilligt inställd. Men de lyckades,
behandlingen ett bra narrativ. Ja, men och behandlingen av George Floyd i samband med att polisen så att säga höll fast honom var inte så som polisen skulle agera.
De bröt mot sina regler.
Exakt, ja.
Absolut. Han blev utsatt för en orättfärdig behandling, det måste man säga. Men de lyckades i alla fall ändå liksom få den här berättelsen att få vingar, och de lyckades också formulera krav i samband med detta. Och de kraven blev ju liksom också kanske mer och mer underliga, kan man väl säga. Och sen så spreds ju det, jag menar, Gud ska veta att den svenska polisen säkert också har problem. Mm. Men det som vi ser i USA med den sorts polisbrutalitet. Det är ändå tämligen ovanligt i Sverige. Men trots det så fick ju den här rörelsen väldigt starkt fäste i Sverige också, i alla fall en kort period.
Ja, men
då tror jag en del av den här förförelsen.
Ja, precis. Och att
man ville tillhöra det.
Och i samma vända så gör man då likamedelstecken med den typet av förtryck eller den typet av orättvisa som finns kopplat till den amerikanska polisen och i vissa, speciellt i vissa sammanhang eller i vissa stater eller i vissa städer och kontra då, eller lika med vad vi ser hur den svenska polisen agerar. Och det blir då också likamedelstecken mellan den typen av rasism, vardagsrasism som finns i USA och den typen av, alltså ska samma fenomen finnas i Sverige på lika bred front. Och det gör det ju inte. Det gör det ju inte, utan där blir så att säga parallellerna haltande. Men om man då erkänner att de haltar, då är inte den här rörelsen lika så att säga allomslutande och motiverad att gå in i med hull och hår på det sätt som väldigt många unga människor och också människor upp i åren gjorde. Och det som jag tyckte var djupt problematiskt med den, när den här stod i scenet så att säga, det var ju att också hur man skrev om detta i hur man täckte det i media, i dagstidningar, i nyhetsinslag och liknande var tämligen okritiskt. Men när vi kan se i efterhand på de domar som har kommit av hur man betedde sig under demonstrationer och liknande, så utsatte man ju polisen för stenkastning och olika typer av våldshandlingar som inte ska förekomma i demonstrationer överhuvudtaget. Så att där vände man ju på vem var det som var våldsverkare och inte. Mm. Och det är ju någonting som vi kopplar tillbaka till det vi talade om, förförelse och Gramsci och det här med liksom hegemoni överhuvudtaget, att det är ju liksom när det här kopplar greppet om en stor grupp så blir det plötsligt också farligt.
Ja, alltså vi har ju flera alltså, socialpsykologiska experiment i den riktning som det här Paolo Alto-experimentet som sen blev en film som heter Divelle. Och det experimentet syftade till att försöka förstå hur ett helt folk kunde ställa sig bakom en ideologi som nazismen, alltså en fascistisk och människofientlig ideologi. Så det var väl en lärare som utsatte sina studenter för detta, eller hur man ska säga. Och alltså, det är ju ett tydligt exempel på just förförelsen, där man skapar den här gruppkänslan som då börjar skapa sina egna regler och så vidare. Och då börjar stöta ut de som inte tillhör, så att säga.
Nej, men, ja, precis. Divelle är ju också ett gott exempel just på hur man först, de här unga människorna som är med i experimentet och som skildras sedan i filmen, ingen där tror ju att de skulle kunna falla offer för dylik politisk förförelse. Det är det så att säga som de hela tiden säger till läraren, att hur kunde det ske, det som skedde i Nazityskland? Vi hade kunnat stå emot bättre. Och så när läraren börjar göra det här experimentet med dem, så visar det att de är lika villiga att bli ledda, att bli förförda, att få en speciell roll, nyckelposition i den här rörelsen som han då skapar med sina fantasier och sitt experiment. Vilket ju, alltså det är ju det som är huvudpoängen i exemplet, nämligen att vi är alla möjliga offer för den typen av farlig förförelse.
Precis, och där förförelsen handlar om just den här känslan av att vara utvald.
Ja.
Och det är ju gemensamt för den politiska och den amorösa förförelsen. Att känslan av att vara den utvalda, att vara speciell, är på något vis, det är helt avgörande.
Det är det som är lockelsen. Ja. Där kan vi ju ta, jag menar, tar man parallellen till, vi talade om den politiska förförelsen, men den religiösa förförelsen i form av, vi har ju här under sedan några decennier tillbaka har ju fallet Knutby fångat människors intresse, och med liksom tappade hakor såg vi det som när det där avtecknade sig, vad var det som hände där? Jag vet inte hur många dokumentärer, böcker, reportage som har skrivits och gjorts om denna lilla by utanför Uppsala där ett sektliknande religiöst sammanhang då existerade under en period. Men det är ju precis samma sak där, att alla de personerna som plötsligt fann sig knutna till Kristi brud eller Helge Fossmo och de som senare kom i deras efterföljd blev någon i den här lilla församlingen då. Utan precis. Den var de inget. Och då är man beredd att göra en massa saker för att så att säga behålla sin speciella roll.
Ja, och jag tänker att det säger nog också något så djupt mänskligt på något vis, just det här enorma behovet som de flesta av oss har av att känna oss utvalda och speciella och att ha en uppgift. Det tycker jag är så intressant om vi tänker på Putins Ryssland, därför att jag upplever att hans folkliga stöd inte längre är så stort. Jag vet inte hur stort det har varit, och i den mån som stödet finns så tycks det inte vara utifrån någon övertygelse egentligen om hans idéer eller om honom som räddaren eller vad det kan vara. Där tycks det ju bygga mer på rädsla faktiskt.
Och det är ju egentligen helt otroligt när man då ser, givet vilket tryck man lever under där i fråga om att man inte får vara oppositionell eller att Putin inte erkänner oppositionella politiska rörelser överhuvudtaget, att det ändå finns människor som vågar opponera sig. Mm. Och våga markera detta, att man inte så att säga delar hans politiska projekt och att man strävar efter att bryta det. Därför att där är det ju människor som verkligen sätter sitt liv på spel i att markera att man inte är förförd av detta och att man inte tillhör precis. Den här gruppen. Mm. Och det ser vi också exempel på genom historien, hur det, när någon ställer sig utanför detta och pekar och säger ni blir lurade. Det här ni nu är en del av, det kommer att leda fel. Jag menar, vi har Sophie Scholl, eller syskonen Scholl under andra världskrigets Tyskland, som pliktade med sitt liv för att de så att säga ställde sig bredvid gruppen och sa det där är, leder oss ner i fördärvet.
Ja.
Och det är ju sånt som man liksom, hon går ju till historien med detta, men vad båtar det i hennes liv? Det enda det ändå innan hon var liksom 20 år.
Mm. Men jag tänker att jag tror det är viktigt i den situation vi befinner oss nu också att komma ihåg att alla ryssar inte är putinister.
Mm.
För många år sedan nu, det var väl 2008, så bodde en flicka hos oss som heter Arsalana, som är uppväxt i Sankt Petersburg, medan en av mina söner var i Frankrike som utbytesstudent. Så var hon hos oss, hon gick i gymnasiet i Lund och bodde hos oss ett år. Och Arsalana och hennes familj tillhör den mongoliska minoriteten och är praktiserande buddhister. Och hon kunde berätta om den förföljelse som hennes familj var utsatt för på grund av sitt asiatiska utseende. Så efter hon hade varit ett år hos oss så var hon i Kina ett år. Och nu är hon tillbaka i Sankt Petersburg. Jag har försökt få kontakt med henne ett tag och inte lyckats faktiskt. Hennes Facebook fungerar inte längre. Men genom hennes syster Alexandra som lever i Prag nu så fick jag kontakt med henne. Så nu skickar Alexandra meddelande mellan oss. Och Alexandra, då hennes stora syster, är journalist och oppositionell. Och redan för över 10 år sedan när Arsalana bodde hos oss så var Alexandra utsatt för förföljelse och hot om att kastas i fängelse. Hon skrev bland annat om sådana saker som Pussy Riot och så vidare. Och det där tänker jag på när jag läser på sociala medier eller ser liksom mindre genomtänkta politiker kräva att alla ryssar i Sverige ska kastas ut, och om ryssar söker asyl här så ska de minsann inte få det. Och så. Att jag tror det är oerhört viktigt att vi i det här läget får de ryska oppositionella att känna att de har i alla fall moraliskt stöd. Så att de orkar fortsätta, som du säger, protestera och därmed faktiskt riskera sina liv och sin säkerhet.
Mm.
De som då inte har blivit, om det handlar om förförelse, för Arsalana skrev faktiskt med häromdagen att tyvärr är det fortfarande många människor i Ryssland som inte har sett vem Putin verkligen är. Och det är båda ju inte så gott.
Nej, precis. Nej, för att jag menar, det är ju det där med när man försöker spå i framtiden vad kommer att ske och hur kommer det här att sluta, så att säga, att den typen av opposition, inhemsk opposition, och framförallt att de som är i maktens närhet där opponerar och kanske så att säga slutar det här på det sätt som det endast kan sluta på. Nämligen att Putin inte finns mer då. Det förutsätter ju att de där krafterna blir starkare och starkare. Av midjan så smal, så att roa jag. en annan typ av förförelse. För en människa som sa till mig en gång att intervju eller en journalistisk gärning så att säga som intervjuar någon, det är också en form av en förförelseakt. Nämligen att, nu knyter jag lite ihop detta med min inledande irritation här med fake-feminismen på dagens ETC. Alltså när du blir intervjuad av en journalist, har ju du och jag blivit ett antal gånger, och då handlar det ju alltid om en förtroende relation där. Tror jag att den här människan kommer att förvalta det jag säger på ett vettigt sätt, och vågar jag därför berätta saker eller svara ärligt på de frågor som ställs? Men det där är ju liksom, jag tänker från andra sidan, om jag vore journalisten som ställer frågorna, så handlar det ju om att övertyga den jag intervjuar om att jag har goda avsikter och att jag är så otroligt intresserad och jag kommer på alla vis framställa dig i ljus och smickrande dagar. Men sen kan det ju vända då, så visar sig att texten du får läsa, möjligen om du får det i förväg, är inte alls gjort på det sättet. Hänger du med på hur jag resonerar här om att det finns en förförelseakt också i detta?
Ja, absolut. För som du säger, så journalistens uppgift, jag tror man får bättre intervjuer om man jobbar med att förföra den man ska intervjua genom att faktiskt visa sig vara sympatiskt inställd, vänlig, uppmärksam och så vidare. Det är nu mycket mer effektivt än att köra Janne Josefsson-style. Alltså, jag tror Björn af Kleen, som ju är nästan bland journalister i Sverige på att förföra intervjuer. För. Ja, men han är ju en förförisk journalist i den meningen att han lyckas näsla sig in hos människor, han lyckas få dem att blotta sig, och han gör det hela tiden på ett mycket, mycket artigt sätt. Och sen
han är tveklöst skicklig, måste vi ju säga.
Ja, det är han. Mm. Men för de här människor, de här aningslösa bytena från Björn af Kleens förförelsekonster, så blir det ju en kalldusch när de sen får se liksom sig själva uthängda i Dagens Nyheter. Mm. Verkligen. Mm. Medan Janne Josefsson går ju rakt på liksom och anklagar folk. Och då blir man ju mer på sin vakt. Ja. Så jag tror af Kleen-metoden är mer framgångsrik.
Ja, han är mer storförföraren här. Men, men Janne Josefsson har ju också... Det som har blivit signifikativt för honom är ju detta att han inte alltid berättar att han, för i alla fall när han var på Uppdrag granskning, att han använde sig av dold kamera. Alltså, och där det handlar det ju mer om att göra samtalet under falska premisser, rent tekniskt så att säga. Du tror att du bara pratar lite avslappnat med mig här före eller efter intervjun, men det är då den egentliga intervjun äger rum. Det är då jag egentligen försöker. Och det handlar ju om de där med masker och så också, att man har någon slags mask när man blir intervjuad, eller att man försöker vidmakthålla den mask man har satt på sig. Men, och den tror man då bara behövs när anteckningsblocket eller inspelningsapparaten eller kameran är igång. Men den behövs ju hela tiden från start till mål så att säga, om man nu inte vill visa, blotta sitt rätta ansikte. Men
jag tänker också både när det gäller af Kleen och Janne Josefsson, känner liksom att någonstans blir de ju också one trick ponies, därför att hur många till kommer låta sig förföras av Björn af Kleen efter de här reportagen? Och hur många liksom kommer nu att stå och småsnacka lite snickesnack med Janne Josefsson före och efter en intervju? Men, så man bränner ju sitt krut om man jobbar på det viset, tänker jag
mig. Men jag har för mig att Janne Josefsson har berättat att det därför följer honom just på det viset, som när han kommer till och ska lämna in bilen på bilverkstan eller besiktiga den. Och då tror folk att så, men vad har jag gjort? Var är kameran?
Ska du ställa mig till svars nu?
Ja, men du, jag tänker att vi ska ta och gå igenom lite olika så här... Om vi har några favoritförförelser inom filmens, eller vi har ju tangerat litteraturens värld och dramats värld, men det finns ju så otroligt många oförglömliga scener som vi alla bär på. Och jag tänker ju att naturligtvis nämna förförelsescenens förförelsescen i Törnfåglarna.
Ja, den är maffig.
Den är maffig. Där har vi ju prästen. Alltså, jag nämner den därför att där förs ju olika typer av förförelser ihop och konflikterar med varandra. Den unga katolska prästen Ralph som kommer till en stor fårfarm, Drogheda Farm i Australien. Jag vet inte exakt var. Australien är ett stor kontinent där.
Men
jag kan inte riktigt peka på kartan var den här Drogheda Farm ligger. Men han möter där den unga, först till att börja med flickan Maggie, som senare blir en ung kvinna, och de fattar ju tycke för varandra, så att tron och kyrkan och kärleken och passionen står emot varandra. Mm. Och till sist kan inte denna präst stå emot, och då är det ett särskilt avsnitt som jag har tatuerat in i mitt minne, kan jag säga, därför att det drabbade mig med väldig kraft när jag var, säg, 9-10 år kanske, när jag såg det första gången. Minns du det också?
Jag minns det, absolut.
Var du också kär i Ralph?
Nej, faktiskt inte.
Var du kär i Maggie? Jag var kär i båda, tror jag.
Jag är mer i Maggie än i Ralph, tror jag.
Och där finns ju också den gamla kvinnan med, eller den då lite lätt åldrade. Jag tyckte hon var supergammal då. Jag vet inte riktigt hur gammal hon skulle vara egentligen.
Antagligen är hon yngre.
40-årsåldern kanske.
Man hade lite andra perspektiv.
Som också hade begär till prästen, och som liksom aldrig riktigt kunde acceptera att han mer begärde Gud och den unga kvinnan då än henne. Så det där är det är en av mina favoritförförelsescener i den enkla filmens, eller enkla tv-dramatikens värld.
Mm, men det är ju intressant, hela den där liksom prästfetischen som ju finns. När jag läste ju teologi på universitetet just för att bli präst. Och då var det ju en av mina kursare som inte alls skulle bli präst, en manlig kursare. Men han kunde ju köpa en prästskjorta ändå, och i den teologiska bokhandeln i Lund, Arken som den heter, där säljs just prästskjortor. Mm. Så han köpte en sådan, och så tog han på sig den och satte sig på krogen. Och han sa att han hade aldrig blivit så uppvaktad av kvinnor som när han satt på krogen i för en prästskjorta.
Men vad är din tolkning av varför detta var möjligt då? Är det att det liksom är så säkert? Han är säkert snäll, eller är det att det kommer
inte...
Nej,
jag tror att det finns en... Alltså, människor i Sverige har ju väldigt vaga begrepp om det här med religion och kyrka och så. Ja. Men jag tror att de föreställer sig att en man i prästskjorta, ungefär som Father Ralph, är mycket, mycket svår att förföra. Mm. Jag har en bekant som är munk. Mm. Inte nu längre, för han lät sig faktiskt förföra så småningom. Och det blev uppenbart att han har blivit det, för kvinnan i fråga blev gravid så småningom. Men han var ju oerhört eftertraktad.
Det är det omöjliga, liksom. Det är tanken om det omöjliga projektet. Ja. Omöjliga erövringen.
Precis som homosexuella män också kan bli utsatta för väldigt mycket förförelseförsök från kvinnor. Därför att jag tror liksom att förföra en munk, en katolsk präst, eller kanske får man nöja sig med en svenskkyrklig präst eller en homosexuell man, det är på något vis ultimata beviset på den egna kvinnligheten.
Mm. Mm. Ja, just det.
Det är liksom, det är det här som Horace Engdahl talar om, fältslaget som man vinner.
Mm. Mm. Men jag tänker på också en annan dimension som ofta återkommer i, som finns dels i Törnfåglarna, men som finns i otroligt många av både litterära skildringar och filmskildringar, tv-skildringar av just detta med förförelse, nämligen att det är någon betänkligt yngre och någon avsevärt äldre som det här sker emellan då. Och Bo Widerberg gjorde ju en film på 90-talet som heter Lust och fägring stor.
Ja, just det. Mellan lärarinnan där, och det var ju hans son Johan Widerberg som spelade manliga huvudrollen.
Ja, som var exakt Marika Lagercrantz elev då.
Precis.
Och där de så att säga inte kunde stå emot lusten i kartrummet på skolan. Det spelades in på någon skola i Malmö, eller om det var Lund till och med.
Nej, det var i Malmö. Det var på Pilamskolan.
Ja, nej, men där ligger ju lite av det du talade om tidigare när du sa med prästen och skjortan och munken och så vidare, att det också är någonting av det förbjudna, eller att det är liksom det blir en faktor i det hela. Men jag funderar just på om Bo Widerberg hade kunnat göra samma film idag, eller om det hade varit möjligt att göra samma film idag men vända på det så att det var en äldre manlig lärare och en ung kvinnlig elev. Jag tror inte det, och det kanske inte i sig är fel att vi har släppt den typen av lite snuskskildringar faktiskt, för att det finns någon slags lite ej angenäm eftersmak i detta, kan jag tycka. Det
blir alltså, jag gillar ändå den filmen, måste jag säga.
Jo, men det var ju kanske så här, Johan Widerberg såg möjligen ung ut, men alla som såg filmen visste ju att han var inte blott 15 eller 14 år, eller hur, utan han var rätt mycket äldre. Så att med den vetskapen så att säga kunde man ju acceptera premissen i filmen ändå, va? Förstår du hur jag menar?
Jag förstår vad du menar, men samtidigt är jag liksom emot hela idén att kultur ska vara moralisk på något sätt. Alltså det måste vara vad som helst. Men det finns ju en lockelse i det här. Ett tag så ägnade jag mig åt att skriva erotiska noveller för att jag skulle försöka tjäna pengar på det.
Ja, hur gick det?
Nej, det gick inte något vidare. Men i alla fall, då var jag fortfarande gift med prästen som jag är gift med innan. Ja. Och det hade skrivit en erotisk novell där det var en universitetslärare, en kvinnlig universitetslärare som förförde en manlig student, en betydligt yngre manlig student, men han var ju dock könsmogen, han var väl typ 20 och så.
Ja, det är ju okej. Okay. Det får man ju säga är okej. Okay. Ja.
Och det var lite sånt liksom böja sig över skrivet. Ja, du kan tänka hela interiören, liksom ett anrikt universitet och så vidare. Men då liksom läste min dåvarande man den novellen och trodde att det var någon slags dagboksanteckning.
Aj då. Ja, det var ju inte bra.
Han blev upprörd.
Och du bara, ja men jag försöker bara tjäna pengar, sa du.
Nej, men jag tänkte så liksom att det finns ju vissa saker som folk alltid är intresserade av. Alltså makt och sex är ju de flesta. Makt, sex och pengar.
Ja.
Tänkte jag liksom att skriva om sex, det kanske ändå kan inbringa några pengar.
Ja, precis. Men jag tänker att just det där med prästerskapet och överträdelserna där, det är ju verkligen en tankefigur som är, eller en lockelse snarare, som har funnits i långa, långa tider. Jag tänker på den gamla 40-talsfilmen Tänk om jag gifter mig med prästen, som där Georg Rydeberg spelar en mycket allvarsam präst, men som ändå blir om han blir förförd eller om han förför den unga lärarinnan i byn då. Det är just det där med rollerna då som blir lockelsen i förförelseakten. Men den utspelade då naturligtvis i en tid när det där var fullkomligt otänkbart. Dels att hon skulle gifta sig med prästen, jag tänker om. Och att han skulle gifta sig med den ensamstående lärarinnan. Det var liksom no way.
Men var det att hon var ensamstående som var problemet, eller?
Ja, problemet var väl framförallt att de inledde sin sexuella relation utan att först ha trolovat sig eller förlovat sig eller någonting. Jaha. Det var så att säga det räckte på den tiden, Ann.
Jag tänker på en annan film med en präst i huvudrollen, nämligen Den ståndaktiga kyrkoherden med Jarl Borssén.
Ja. Den är från när slutet 60-talet, skulle vi gissa på det.
Den är från 1969.
Ja.
Gladporr. Mm. Etiketterad.
Ja, men det finns ju en hel del sådana filmer. Det var ju innan man, apropå moraliserande filmer och att man blev nervös, bara det skedde någonting som kunde väcka någon tanke. Då var allt nästan tillåtet, eller hur?
Ja, vi hade några gyllene år där det mesta var tillåtet. Men det är också så oerhört liksom festligt med just Jarl Borssén i rollen som den här häradsbeteckningen.
Och sen just att han är kyrkoherde då också.
Ja, men det är väl det som är liksom hans USP i sammanhanget, tror jag. Jag tror liksom ändå att förförelse handlar ju ändå någonstans om att överkomma ett motstånd, att vinna en seger.
Ja.
Och om man då föreställer sig att just en präst skulle vara svårare att förföra än någon annan, då blir det ju en extra seger. Så då kanske prästen eller kyrkoherden då i det här fallet kan vara lite mindre attraktiv än om han hade varit en man utan prästkrag, så att säga.
Ja, just
därför
det.
Prästkragen i sig utgör ändå en lockel. Så om vi återknyter till Törnfåglarna, så visst var det ju också en lockel som är Father Ralph, för att han hade ju lovat att leva bara för Gud.
Ja, precis.
Jo. Och att då liksom bryta in i det måste ju ändå varit en ultimat bekräftelse på något vis.
Ja, precis. Och Matlock Island, det var där det skedde, på den ön. Det kommer jag aldrig att glömma.
Och förförelsens ö.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag skulle vilja avslutningsvis också citera faktiskt Margareta Strömstedts bok, för jag tycker den har en sån vacker titel apropå detta. Jag skulle så gärna vilja förföra dig, men jag orkar inte.
Nej, det kan man känna sympati för.
Och det här, det kommer sig av att Margareta Strömstedt på 60-talet sitter på en middag tillsammans med författaren Axel Sandemose, som då var, det här är något av de sista åren han lever. Jag tror han dog i mitten på 60-talet. Och Margareta Strömstedt är väl knappt fyllda 30 eller något liknande. Och han smickrar henne och är betuttad i henne, men han orkar inte. Men han skulle vilja.
Ja, men det är ju rätt så fint.
Ja, men det är en vacker scen.
Hade han försökt hade det varit mindre fint på något vis.
Ja, men om man kan tänka så här, det skulle vara mindre roligt att säga jag skulle så gärna vilja förföra dig, men jag skulle inte lyckas, eller det skulle inte gå, eller jag skulle inte och så vidare.
Nej, han var ändå rätt säker på att hade han väl lagt manken till, ja, men det skulle kräva så mycket kraft så han visste redan på förhand att jag orkar inte. Men man kan, nu har jag tyvärr inte läst den här boken, men jag blev väldigt nyfiken på det. Jag har läst annat om Margareta Ström som jag tycker om, men inte just denna. Men jag tänker det här att jag skulle så gärna vilja förföra det, men jag orkar inte. Sagt i liksom en annan kontext eller en annan människa, så tänker jag att alltså själva förförelsen är ofta väldigt lustfylld och spännande. Mm. Men när man väl har kommit i hamn så att säga, så blir det jobbigt, för då ska man upprätthålla någonting. Mm. Så hade jag kunnat tolka den titeln, att det blir liksom för mycket mix.
Ja, just det. Jo, nej, men det ligger nog mycket i hennes övriga berättelser i denna bok där hon, ja, dels skildrar hon det, men hon skildrar också hur det var att leva så att säga i den kulturelit hon, ja, kom i genom att hon var gift med, nu tappar jag namnet på hennes makes,
Bo
Strömstedt, precis, som ju var Mr. Expressen där. Mm. Och hur på olika vis män tog sig väldiga friheter mot henne, på henne, och hur hon då fogar sig delvis i den tiden av att man inte sa till eller att man inte opponerade sig, och sen reflekterar hon över det på olika sätt och vis. Och så på så vis är den ett intressant tidsdokument på ett vis, men också just de här efterreflektionerna på det här med att bli utsatt för olika försök till förförelse och att svara, ja, på det på olika sätt.
Precis, men det är ju intressant liksom, för att det du beskriver, det låter ju lite som att det gränsar till trakasserier, och skillnaden, ja, mellan förförelse och sexuella trakasserier, och det är ju om det är välkommet eller inte.
Precis.
Därför samma liksom gest eller handling eller akt upplevs ju som förförelse eller trakasserier beroende på hur mottagaren uppfattar det. Är detta en person som jag vill bli vidrörd av eller inte?
Ja, exakt. Nej, men det är ju det här spelet som vi har talat om på många olika sätt. Där är ju två parter ändå så att säga aktiva i det. Och det är väl liksom den fula sidan av förförelsen, när någon hävdar att det var så att säga ett spel vi båda var med i, men det var inte på det viset. Det förhöll sig inte så. Det var inte någonting man ville bejaka.
Nej, men det handlar om en framgångsrik förförelse måste ju också vara väldigt lyhörd för hur det man säger och gör landar hos den andra, så att säga.
Mm, mm.
Och så får man förstärka det som landar bra och ta bort det som landar mindre bra, så att säga.
Precis.
Men du, jag tänkte så här, som vi konstaterade, tror jag, förra veckan, så är det så att vi har faktiskt fler manliga än kvinnliga lyssnare.
Ja.
Och det är vi är mycket glada över.
Och lite förvånade. Vi är lite paffa, men det är vi mycket, mycket stolta över detta också. Och över våra kvinnliga lyssnare.
Vi står glada av alla lyssnare. Men jag tänkte vi kan ju passa på då, eftersom vi har en hel del män som lyssnar, att kanske ge lite råd till män som vill förföra kvinnor. Vad skulle du säga? Har du något tips, Anna-Karin? Hur bör man närma sig kvinnor om man vill förföra henne?
Jag kan berätta om en sak som jag var med om i min ungdom då. En klasskamrat till mig faktiskt bjöd mig på en alldeles enastående middag och hade arrangerat, vi var som sagt ganska unga, så att bara detta att företa att sätta i ordning en hel måltid var, tycktes väldigt stort. Men då hade den här ynglingen dessutom arrangerat så att det kom någon annan ung människa till lägenheten och lagade maten, och sen fanns det någon som serverade oss och hällde upp dryck och liknande. Och det var mycket flott, och det var mycket förberedelser som hade krävts för att detta skulle så att säga bli så lyxigt som det blev. Och det tycker jag är en nyckelgrej, för man vill se att här har det krävts en hel del förarbete bara för att det här umgänget, middagen, vad det nu är man ska göra, allt ska kunna komma till stånd. Det tycker jag är någonting som imponerar på mig. Vad tycker du?
Det är en framgångsfaktor. Mm. Jo, men det håller jag med om, för det handlar ju om omtanke och ansträngning.
Ja.
Och det ger ju liksom, det ger ju så att säga objektet för förförelsen får en känsla av att jag är mycket åtråvärd, därför att den här personen har verkligen ansträngt sig för att få mig att känna mig väl till mods och omhändertagen och så vidare.
Ja.
Och jag tänkte, mitt råd, det tangerar lite det du säger. Mm. För att jag tror att det är väldigt framgångsrikt i förförelse att notera små egenheter och önskemål hos den andra. Mm. Att komma ihåg sådana saker som till exempel om man vill ha kaffe, vill ha mjölk i kaffet eller inte. Ja. Mm. Därför det signalerar någon slags intresse för den andra människan och kanske komma ihåg om man har nämnt en författare eller någonting och ta upp det igen i ett samtalsämne. Mm. Att helt enkelt intressera sig för den andra personen. Det tycker jag är väldigt attraktivt och trevligt. Ja,
och memorera kanske någonting man har sagt och sen så citera det som en väldigt klokskap. Det tycker jag också är mycket, det vill jag gärna att folk ska göra av mig. Citera gärna saker Ann och jag har sagt.
Vi kanske brodera det och sätta upp men du, på lämpligt ställe.
Men du, det finns ju, när vi talar om den här ståndaktiga kyrkoherden.
Jarl Borssén.
Ja. Det finns ju en annan film från samma tid, tror jag faktiskt, som heter Aldrig på en söndag.
Mm-hmm. Mm. Är du också glad på?
Ja, men jag tänker det, men nu kanske jag spekulerar lite fritt. Men jag tänker, idag är det söndag. Och då säger jag, varför inte på en söndag?
Precis. Varför inte på en söndag?
Ja.
Söndagen är väl en lika bra dag för förförelse som vilken annan dag?
Ja, precis.
Och så kan vi säga liksom att vi förordar i detta läge inte en politisk förförelse eller ens en religiös, utan nu tänker vi faktiskt en mer romantisk förförelse.
Ja.
Det kan väl bli dagens projekt.
Precis. Och nyttja söndagen till detta.
Nyttja söndagen till förförelse med stil, naturligtvis.
Naturligtvis. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det bra.
Fint, hörni.
Hej då.
Hej då.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?